Du lyssnar på OBS i P1.
Att inte hitta orden har vi nog alla varit med om. Men för den som stammar eller helt förlorat talförmågan får förlusten av orden en annan dimension. Boel Gerell funderar över utrymmet mellan tal och tystnad.
Var började? Kanske i andningen. I luften som inte kommer att räcka hela vägen fram. Och redan när jag startar meningen ser jag ordet i slutet och vet att det kommer att bli svårt. Jag kommer att fastna där i den där satans bokstaven och bli kvar till syret tar slut och du ser bort av hänsyn och genans. Medan jag tystnar och drar efter andan djupt och vanmäktigt och börjar om igen med ett nytt ord. Det har blivit bättre förstås. Exempelvis läser jag ju den här texten utan att besväras av stamningen. Peppa, peppa. Jag har hittat strategier för att hantera mina problem och bryr mig också mindre om vad andra tycker. Det underlättar. Ändå är jag fortfarande någonstans alltid kvar i den där vibrerande frustrationen som fyller det tysta rummet där ordet inte låter sig sägas. Ett oändligt ensamt rum, skilt från den övriga världen. Trots att mina besvär är jämförelsevis lindriga har de satt prägel på mitt liv. En ovilja till telefonsamtal, en oro för att framträda offentligt tills jag kom på att adrenalinet som rusar genom mig vid sådana tillfällen faktiskt hjälper mig att överbrygga glappet till orden jag vill åt. Säkerligen är problemet större för mig själv än för dem jag möter och även om det kan kännas så i stunden är jag inte ensam. Ungefär 1% av den vuxna befolkningen i Sverige stammar. Bland barn är det betydligt vanligare men besvären försvinner ofta med åren. Exakt vad stamning beror på vet man inte och jag kan bara gå till mig själv för att försöka förstå. I samtal med mina barn exempelvis stammar jag inte alls. Trötthet försvårar symptomen och om jag av någon anledning känner mig låg eller obekväm i situationen blir det också värre. En stroke eller en hjärntumör kan också utlösa stamning. Eller om skadan är särskilt svår, afasi, där tillgången till språket helt eller delvis försvinner. Jag försöker föreställa mig tillvaron i det tomma rummet med de blanka väggarna. Inte som en tillfällig förvisning, utan som ett hem. Vad händer med den som förlorar möjligheten att nå ut med sin röst för alltid? I dikten April och tystnad ur samlingen Sorgegondalen från 1996 beskriver författaren Thomas Tranströmer förlusten av språket som något som glimmar utom räckhåll, som silvret hos pantlånaren. En sån ödets ironi att just han som hade språket så totalt i sin hand skulle tappa det. Eller inte alldeles. En fungerande arm hade han kvar efter stroken 1990 och med hjälp av den kunde han fortfarande spela piano. Med orden var det värre. Få fraser återstod. Ett ja och ett mycket bra. Och i övrigt gester och blickar som hans livskamrat Monica förstod att tolka och översätta till ett vardagligt samtal och dessutom till litteratur. Så tillkom inte bara Sorgegondalen där hälften av dikterna skrevs efter stroken utan också samlingen Den stora gåtan som till största delen bestod av haikudikter. Boken nominerades till Augustpriset med motiveringen att hans diktning genomgått oavbruten förtätning och utveckling. Funktionshindret som initialt tycktes tysta honom hade alltså i praktiken lett till en utveckling och precisering av hans litterära förmåga. Språket han finner på stranden efter stormen är renspolat från oväsentligheter. Dikterna är oftast bara 3 rader och har karaktären av bilder med ord så exakta att de inte kan vara några andra. Döden, skriver han, lutar sig över mig. Ett schackproblem och har lösningen. På samma vis beskriver författaren Daniel Sjölin sitt medvetande som bilder när språket går förlorat också för honom i sviten av en gåtfull hjärnsjukdom. För att slippa konfronteras med vidden av katastrofen tiger han sig igenom dagarna eller använder de få ord han tror sig kunna leverera obehindrat. Tack, tjena, supernice. Samtidigt är han aldrig helt säker på vad han säger. Som en slumpgenerator väljer hans rådbråkade gärna andra ord än de man tror och språket kommer ut oförutsägbart och utom kontroll. Just kontrollförlust har varit ett mål för Sjölin i hans tidigare litterära arbete. För att osäkra skrivprocessen har han medvetet skapat hinder för sitt flöde. Som i romanen Underskottet, där han liksom företrädarna för den litterära 60-talsrörelsen Olipo begränsar sitt alfabet och skriver halva boken utan bokstaven A. Nu är inte bara A utan hela alfabetet utom räckhåll och kontrollförlusten osäkrar hela hans existens. I det som senare kommer att kallas Sapir-Whorf-hypotesen lade den amerikanske lingvisten Edward Sapir 1929 fram teorin att en människas förmåga att förstå världen i hög grad var beroende av det talade språket. Så kom det sig att två människor med skilda modersmål aldrig skulle komma att se saker och ting på samma vis. I orden låg möjligheterna och begränsningarna. Och som exempel användes Hopi-folket som påstod sakna ord för tid och därför skulle vara omedvetna om hela tidsbegreppet. Så var det förstås inte. Och ändå har teorin bildat skola och skrämmer nu den tidigare lingvistikstudenten Sjölin där han ligger stum på sjukbädden. Vilket värde har han som människa i sina egna och andras ögon utan sin röst? Tron på språk som värdemätare och indikator på själslig förmåga genomsyrar hela den västerländska världsbilden. Och präglar inte bara vår syn på varandra utan också på våra medvarelser, djuren. Sättet vi behandlar boskap på exempelvis kan bara basera sig på idén att den som saknar röst också saknar känslor, behov och rätt att finnas till. Detta trots att var en som haft ett djur som vän vet att det går att föra också mycket nyanserade diskussioner utan mänskligt tal. Själv har jag fört många och långa samtal med hundar. Och tack vare denna språkliga kompetens slutade jag för snart 30 år sedan att äta kött. I en film på TV fördes svin till slakteriet. Inget våld syntes i bilderna, men i svinens öron och ögon läste jag allt de redan visste om vad som skulle ske. Paniken som spred sig i leden när de tvingades framåt i den trånga passagen. Lukten av blod och de avlägsna dödsskriken från vännerna. Det kunde ha varit min hund som berättade om fasorna. Språket gick obehindrat att översätta. Det kunde ha varit någon jag känner, älskar och respekterar som föstes in i dödsfabriken. Det kunde ha varit jag. Tal eller skrift är inte enda vägen till djup förståelse, varelser emellan. Kanske är det inte ens bästa sättet att med precision kommunicera. Ta Thomas Tranströmer och hans vänstra hand, som långt efter att talet berövats honom fortsatte att förmedla hans innersta känslor med samma säkerhet som han tidigare skrev på papper. Själv ler jag lite åt mig själv och situationen när ordet fastnar. Ta ett djupt andetag och börja om igen. Och i leendet och andetaget möts vi. Och samtalet går vidare.
Det sa författaren och kritikern Boel Gerell. Essän producerades av Olof Åkerlund på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2026.